Nej, men ska vi önska välkommen? Han ska snacka om mänsket och djuren på vargen, eller den kosmiska ingelsen. Så varsågod Lasse,
alltså, när jag är där, de få gånger jag har varit i Norge och pratat så brukar jag prata danska, för det är mest på klint jag träffar norrmän. Och då tror jag, nu måste jag prata danska. Men jag ska prata svenska. Ja, jag pratar svenska. Jag pratar rätt så tydlig svenska, tror jag. Danskarna tycker jag pratar väldigt tydlig svenska när jag pratar danska med. Längre än så kommer jag inte, trots när jag blev 40 år på klint. Alltså, det är helt otroligt. Och det är faktiskt egentligen, titeln har jag ju stulit från Martinus själv förstås. Och senast var den inne i Kosmos nummer 9, 2007. Jättefin liten artikel som så många. Alltså, det skulle räcka att ha om den här artikeln, och så ser ni vad jag har här. Men han pratar ju om just det här att jordkloten är på väg mot sin kosmiska invigning. Och den här, tycker jag, symbolen är ju så bra. Jordklotens kosmiska strålglans. Vet ni, 9 maj släpps sista symbolboken någonsin. Då blir det alltså 100 symboler som kommer att presenteras i bokform då. Alltså de här sista 23, tror jag det. 9 maj. Så beställ från Danmark i tid så ni får den. Det är jättekul, de här sista symbolerna också faktiskt. Men det här är ju en av de första symbolerna faktiskt. Som är så bra och illustrativ till detta. Varför vi är hack med varandra. Vi passar som hand i handske, jordklotsväsendet, och vi som mikroväsen, som jordklotets hjärnceller. Och här ser vi ju jordklotet. Pekar han just på att nu är det lite otydligt här, men jordklotet har ju passerat mörkerzonen, va? Och är på väg mot ljuset. Så vi är ju då, det kommer sig andra symboler som pekar mer på det här. Och då pekar ju Martinus på, med sin kosmiska intuitiva syn, så ser han att det här vita fältet hela tiden växer. Tidigare så har det knappt syns, det här vita, humana, kärleksaura kring jordklotet, va? Men det växer hela tiden på bekostnad av mörkret. Och de flesta av oss är ju här, svingsväsen, både djur och människa, att vi har både ljus och mörker i oss. Men det här ljuset kommer att växa hela tiden här i vår utveckling. Och som sagt var, mörkret har redan kulminerat. Och Martinus säger då att det kommer inga mörka världsåterlösare mer. För vi har varit så duktiga att införliva det i oss själva, det djuriska i oss själva, va? Det har ju varit inspirerat utav mörka världsåterlösare. Den här eviga principen som Martinus kallar för föräldraprincipen eller världsåterlösningsprincipen. Så nu är vi på väg i den sista fasen, men det är ju då, det är en hel del mörker i det här. Men bara för att placera, var är jordklotet nu? Jag tycker det var så vacker bild. Nu är vi alltså, har vi fått en, till allas förvåning, en sån jättestor supergalax som Vintergata. Säger ni Milky Way eller Milky Way, eller säger ni Vintergata?
Milky Way.
Här ute i det här jättelika supergalaxen ligger Milky Way. Återigen, det är inte centrum ens. Likaväl som jordklotet är, och vårt solsystem är ju i en arm i solsystemet, så ligger Mälkevägen alltså. Så det här är den senaste man har kommit fram till. Och det här tror jag är från Hawaii, Laniakea, som betyder omålig himmel på hawaiianska. Och den är ju jättelik, 500 miljoner ljusår i diameter och inkluderar cirka 100 000 galaxer. Man kan ju inte riktigt ta in det där. Hur, enorm supergalaxen är. Och där är ju då Martinus så fantastiskt att egentligen behöver vi inte alla detaljerna. Därför att det är samma principer över hela tillvaron. Den eviga och oändliga tillvaron, universum, som då är gudomen. Att den har samma principer över hela tillvaron. Och det är då Martinus genialitet, tycker jag då. Och det är just det här att i det här planet där vi har våra sinnen mest utvecklade, här har vi hela livsmysteriets lösning faktiskt. Det är inte där ute i makrokosmos, det är inte nere i mikrokosmos, utan det är faktiskt i vårt arbete med oss själva att utveckla all kärlek och nästa kärlek, som faktiskt är det fält där vi bäst förstår de eviga analyserna. Sen är det ju ett underbart plus. Jag menar, Martinus talar ju om naturvetenskapen och andliga vetenskapen ska ju gå ihop och bli en vetenskap. Och naturvetenskapen är som sjöluften nära havet, va? Att liksom den är helt nödvändig. Martinus talar väldigt varmt om naturvetenskapen, va? Men så måste livet och medvetandet komma in. Och det är den andliga vetenskapen. Vetenskapen om moralen. Som ju lite grann saknas när man tror att hela tillvaron är uppbyggd utav döda materier. Som tillfälligtvis samarbetar och kolliderar med en annan. Och så här ser jordklotet ut på en bild jag hittade. Den är lite mörk här då. Men alltså, vi bor ju på ett otroligt vackert mikroväsen i detta oändliga universum. Och så har ju Martinus en underbar symbol här som heter människokroppen, människolegemet som stjärnsystem. Bara för att peka på att vi är ju också ett universum. Sett från ett annat perspektiv, från mikroperspektivet, så är ju vi lika, i princip så ligger oändligheten i allting, va? Martinus säger ju oss att kosmiskt sett finns det inga storlekar, va? Så att säga, va? Därför att oändligheten ligger i allting. Och då har han då förstorat upp en människokropp, va? Och han säger, jag har förtätat det lite för att det är större skillnader mellan partiklarna och tomrummet. Och vi vet ju också att egentligen finns det inga partiklar, för vad består de utav och så vidare. Vi vet att egentligen är det elektromagnetiska energier och det är egentligen medvetande bakom allting i tillvaron. Det är medvetande bakom allting som styr tillvaron. Och yttersidan utav medvetande, det är ju elektromagnetiska krafter, våglängder på olika. Och sen då kan man säga då att så transformeras det ner till vårt fält, mellankosmiska fält, där det ser ut som om det här är fast materia och så vidare, olika arter utav tillstånd, va? Men egentligen så är allt materia, elektromagnetiska materia, det är ljus, det är kärlek. Universums grundton är kärlek. Och man kan säga att det finns egentligen bara en kraft i tillvaron. Och det är kärlekskraften. Och det kan man säga att det är en av Martinus absolut stora förtjänster. Och det är just detta hur han förklarar och rättfärdiggör mörkret. Det vill säga att vi har två goda tillstånd i tillvaron. Vi har det behagligt goda, men vi har sannoliken också det obehagligt goda. Det är alla de svårigheter och lidanden och sjukdomar och krig och svält och elände som vi ser på detta jordklot just nu. Man kan ju säga att det är en helt otroligt optimistisk världsbild Martinus ger oss. Va? För att eftersom det är medvetande krafter och han med sin intuitiva blick, man kan säga att intuitionen är automatiserad analyseringsförmåga. Va? Det är när det har blivit till en sån genialitet att man får faciten utav hela tiden. Man får idéerna utav hela tillvaron serverat för sig. Och när man blir kosmiskt medveten och är mindre när man har fått får kosmiska glimtar eller får starka impulser, va? Och så. Så intuitionsmässigt sett så ser ju Martinus då att jordklotet är på väg mot sitt kosmiska medvetande. Vi är på väg mot vårt kosmiska medvetande. Och vi befolkas av mikroväsen som också är på väg, och makroväsen i samma grad. Så den här är så fin, tycker jag, att vi ser från mikrokosmisk horisont, så är vi som en gudom för våra mikroväsen. Vad gör vi mot dem? Vi är inte alltid så vänliga och snälla mot dem. Men det är ju det som utvecklingen lär oss mer och mer. Genom de lidanden. Man kan säga, lidanden är ju då, kan man säga, Martinus säger då, som varningssignaler som talar om för oss att vi är på fel väg. Tänk om vi inte hade lidandena. Hur skulle vi då uppleva vad som är rätt eller fel när det gäller vad vi äter, vad vi tar intag för föda? Om vi bara tänker att det spelar ingen roll vad vi äter. Vi kan äta järnspik och vi kan äta vad som helst. Det sker ingen verkan. Men hela tillvaron bygger på orsak och verkan. Och vi ska ju då lära oss att verka i samklang. Både med de jordiska naturlagarna, men så menar Martinus att det finns ju övergripande själsliga, andliga naturlagar. Där då kärleken, världshattes grundton, är den grundläggande. Här har vi då huvudsymbolen då som... Hur många känner till Martinus? Hur många är det som inte känner till Martinus tankar? Om jag säger så. Nej, det var ingen. Vad skönt. Vad skönt, för då kan vi ju... Och huvudsymbolen känner ni igen här. Och vi ser ju samma sak här, va? Här är ju jordklotet faktiskt inritat. Här, att det också precis har passerat kulminationen utan mörker. Va? Och utvecklingen, Martinus talar om att det är en forcerad utveckling som vi är inne i just nu. En kolossalt forcerad utveckling. Så jag menar, det som sker på några decennier, kanske var århundraden, jag ibland säger han årtusenden, va? Att det stod ju mycket stilla och nu går det med en fruktansvärd hastighet. Jag har lyssnat på en del, när jag gör min morgongymnastik så sätter jag på martinus.dk och Martinus-föredrag. Och från slutet på 60-talet så pratar han mycket om, ni anar inte, det kommer nya uppfinningar som helt kommer att förändra. Och det vet vi nu, det är ju hela den här dator och internet och allt det här, va? Som är en förutsättning för att vi ska bli en värld, att vi ska bli ett världsrike småningom. Va? Och vi har ju en bit förstås fram till vår kosmiska medveten, men det underbara är att vi gör den vandringen individuellt, vi behöver inte vänta på något. Utan var och en gör ju sin vandring. Och så att vi står ju alla på vårt individuella. Det finns ju inte en enda prick, del utav världsalltet som är exakt likadan som någon annan. Inte ens enäggstvillingar är exakt likadana. För de har olika erfarenheter bakom sig. Så ser vi ju då att det är det här eviga, oändliga spiralkretsloppet som vi går igenom då. Och man kan säga, som Martinus och pedagog säger, att här har vi mellankosmos, här är vi då, och så ser vi då att det som vi har bakom oss, det är vårt mikrokosmos, det vi har framför oss är vårt makrokosmos. Men det är ju samma principer, det är hela tiden samma principer, fast det är olika utföranden. Så vi har varit organ tidigare, vi har varit celler, vi har varit... mikroväsen längre ner i, lika väl som vi tidigare också har varit makrokosmiska väsen, va? Och vi kommer småningom bli då en planetväsen småningom. Och egentligen brukar jag säga det är inte så svårt att förstå vad gör naturvetenskapen. Den försöker ju bara lära av naturen, det vill säga hur man administrerar ett jordklot. Och vi är på väg att bli ett småningom ett klokt långt fram i utvecklingen, när vi småningom kommer tillbaka till det fysiska planet efter då oändlig lång tid på det andliga planet, när vi har blivit kosmiskt medvetna. Sen då så skrev han ju då i den här spiralkretsloppet 1 att det ska komma en spiralkretsloppet 2 också, symbol. Och den kom ju då i samband med 5:e symbolboken här då. Och här har han ju alltså faktiskt 18 spiraler, jag faktiskt 19 om man räknar helt ordentligt, va? Och så, och här är då jordmänniskan här då, och här ser vi då jordmänniskan. Här är ju då den ofullkomliga människan, så att säga. Och han hann inte göra en motsvarande då, symbol med den fullkomliga människan. Och då skulle det bli helt annat här. För här ser vi ju då, här ser vi då ofullkomlighet, att ni ser alla de här mörka aurorna här. Att det liksom, det är inte rena färger här. Och det är ett tecken på att vi mentalt sett inte är i balans, vilket påverkar också vår kropp och vårt psyke. Att vi har alla någonting att brottas med. Jag tror Martinus har sagt något så här. Det är ju lite betänkligt att vara inkarnerad här och nu egentligen. För det är ju de här, vi är inte helt färdiga väsen. Utan vi ska brottas med de svårigheter och problem vi har. Men som han säger faktiskt i den här artikeln, hur otroligt viktigt det är. Men vi ser också vilket otroligt motstånd det är mot reinkarnationstanken och ödesskapandet. Alltså kretsloppsprincipen och som vi så får skörda, och just att vi kommer tillbaka. Och där är det ju spännande, vi kommer in på det sen. Det här med alla nära döden böcker. Jag satt på tåget hit och läste Eben Alexanders andra bok. Och Monica har läst första boken på svenska och sådär. Ni har läst kanske den här neurokirurgen Eben Alexander. Gå in på YouTube, det är fantastiska föredrag. Det är så likt Martinus. Och han pläderar ju för, alltså, han har ett eget litet institut eller som då för då andlig vetenskap faktiskt. Så vi hinner inte gå in på alla detaljer förstås, utan vi bara ser då, han menar då, alltså i femman är ju jättespännande tycker jag, på det sättet att här kommer han in på vad tankarna betyder, och att vi, han menar faktiskt att vi ska försöka träna oss att tänka oss ner på tankarnas nivå, kanske 10-12 spiraler ner, han säger inte alltid sådär exakt, va? Men så har vi tankespiralen på något sätt där det andliga inkarnerar i mikrokosmos och så vidare, va? Där det går över från det andliga planet till det fysiska planet, va? Och tillbaka till det andliga planet igen, va? Man kan ju tänka sig att, ni vet, kvantfysiken tycker man är så konstig, för att det sker ett kvantting där och så bara försvinner, va, på någon miljondel sekund, va, och så återuppstår det igen på något annat ställe. Det är det här med perspektivprincipen. Vi har inte, med våra sinnen, så har vi inte förstått att teoretiskt sett, menar Martinus ju, att det är samma principer i mikrokosmos som makrokosmos. Det är reinkarnation och diskarnation. Men det är klart, om det sker på så långt ner i mikrokosmos, så har vi ingen aning om. Vi kan inte föreställa oss det. Ungefär som ni har sett, ni vet, de här bilderna när man skickar ut någon satellit, va, så finns det en kamera och så ser man hur jordklotet blir mindre och mindre och mindre och mindre, bara en liten prick, va, och så försvinner den. Ja, men det är ju lika stort för oss på mellankosmos, va. Men jag menar, alltså, jag tycker naturvetenskapen är så genialisk, för den börjar närma sig det mystiska andliga, det som man tidigare ansåg mystiskt. Det är ju inte mystiskt för den som har den intuitiva förmågan, va? Utan det är ju självklart att perspektivistiskt, om du fjärmar dig från mellankosmos tillräckligt länge med något redskap ut i makrokosmos, så blir den ju som ett litet. Och så vet vi ändå att här först så går det ju full fart, så att säga, med bilar och trafik och flygplan och skolor och så vidare. Det sker, det är mikrokosmos här nere också, så att säga, i principiellt alltså. Sen är det olika former som ju förändras hela tiden. Formernas värld, det är där vi har livsupplevelser, va? Men rörelsens värld, livets förnämsta kännetecken, säger Martinus, det är ju rörelse, va? Och det förändras ju hela tiden, va? Men Martinus säger också att vi ska inte tro att vi har någon livsupplevelse på det fysiska planet. Vi har ingen, har aldrig haft någon livsupplevelse på det fysiska planet. Vi kommer aldrig att få. Därför vi är andliga varelser som har en påbyggnad som vi kallar det fysiska planet. Va? Det är ungefär som att säga att min bil, den har fått en själ nu sådär. Men vi vet ju att det är den som kör bilen som bestämmer och styr och så vidare. Och jag kan göra mig av med bilen, men jag överlever ju min bil. Oftast i alla fall, bara det inte händer någon olycka. Och då överlever jag ju också, för jag kommer över till det andliga planet. Alltså, bara vi får i oss det här, tror jag är en av de mest centrala grejerna. Det är ju det här att döden existerar inte. Döden existerar inte. När vi sover, så är vi inte, när vi talar om att vi är avsvimmade och medvetslösa. Vi är inte medvetslösa, det är bara medvetandet har flyttats över på de andra kropparna. Martins talar om de sex grundenergierna och de sex grundenergikropparna. Va? Och näst i tur är ju känslokroppen. Va? Vi flyttar över medvetet känslokroppen och vi kan också använda alla kropparna så att säga småningom. Så att jag har full upplevelse alltid. Vårt medvetande släcks aldrig ner, har funnits i all evighet, kommer att finnas i all evighet. Jag kan inte dö. Det är alltså, det är den största missuppfattningen i tillvaron. Ju mer vi får in det, och det är det som är så spännande med att vi får stöd utav forskningen småningom. Och vi ser ju här återigen att man kan säga det här, man kan nästan inte hålla ett föredrag utan att ha den treliga principen här. För det är ju liksom den absolut grundläggande. Och det är bara en teoretisk uppdelning. Och vad finns medvetande? Det finns ju runt om. Vad finns övermedvetande? Det finns ju runt om. Och så vidare här i tomrummet mellan partiklarna. Va? Vad är det man säger? 4% utav materien i världshaltet som man har räknat nu då, menar man är fast materia. Resten är ju då mörk energi och mörk materia. Va? Som man inte riktigt vet vad det är. Men jag menar just att vi har alla en evig jagkärna, en evig livskärna. Det här kunde vara också en bild av gudomen. Vi har ett jag som har en evig skapare upplevelseförmåga. Och vi har också de eviga skaparprinciperna liggande här. Vi har moderenergi, vi har ett evigt UBR. En av de största missuppfattningarna i tillvaron. Återigen, det är det här. Att vi kan dö, för vi har ett evigt begär efter att uppleva livet. Det kan aldrig släckas ut. Och så vidare. Det förändrar karaktär, eftersom vi också har eviga principer av kontrastprinciper, hunger- och mättnadsprincip och så vidare. Att liksom, det blir kedeligt, det blir tråkigt om man sysslar med samma sak. Då skulle ju livsupplevelsen upphöra. Om jag skulle stå och hålla föredrag i evigheter, då skulle jag ju till slut upplösas i mina beståndsdelar. Men gudskelov har vi de här eviga principerna som skapar de här kretsloppen och spiralkretsloppen och så vidare. Och vi har eviga talangkärnor för att bygga upp de här sex grundenergikropparna. Nu kan man säga, förenklar han inte lite här? Jo, han förenklar ju jättemycket. För det finns ju oändligt många nyanser utav energier. Va? Men Martinus blev ju rätt så tidigt klar över vad hans mission var. Och det var ju att skapa en enkel, överskådlig, logisk för den jordiska människan nu och för framtiden. Han säger, han skriver mycket för framtiden nämligen också. En period innan vi själva får självsyn, kosmisk självsyn. Va? Innan vi själva får glimta kosmisk medvetande och sådär. Så är det hans uppgift att skapa en metaanalys. På så enkel, med så få beståndsdelar som vädjar till vår livserfarenhet och intellektualitet och så vidare. Så han har kokat ner det då till sex grundenergier då. Instinkten, tyngden, känslan, intelligensen, intuitionen och minnet och så där. Och så har vi den fysiska tyngdkroppen här. Men jag menar, här sker det ju då ett evigt utbyte. Ni ska se, sjätte symbolbok är kul, va? Han har ju lite symboler. Jagets vändning av rörelsen har han en symbol exempelvis. Han har en symbol som heter nattmedvetande. Då det här är gult, va? Liksom, och det är ju då när vi är på det andliga planet och när vi i medvetslev så, eller sår och sådär. Och så, så det så just den här treeniga strukturen, va? Och vi har, här är ju rörelseplan, här är ju upplevelseplanet, va? Både på det andliga och fysiska planet, va? Att vi har dagsmedvetande och nattmedvetande, så att säga, i det här undermedvetandet. Det här kallar han för övermedvetandet. Ibland kallar han de här två för övermedvetandet. Och det här är den absoluta stillheten. Den här, alltså, egentligen behöver man ju vara lite intuitiv för att verkligen förstå det, va? Att liksom, att allting kokar ner. Om allting skulle vara på ett ställe samtidigt, så skulle det bara bli något som är. Alla kontraster tar ut varandra. Och så vidare. Och ändå menar ju Martinus att, jagets vändning av rörelsen, det är ju en levande process, va? Han säger faktiskt att, den processen, att jag, egentligen säger han ju då, kosmiskt sett kan man ju då koka ner det till att jag samverkar med gudom. Det är två väsen, ni representerar gudomen här då. Och jag representerar mig själv då, och så vidare. Och så blir det en samverkan här. Och allt det jag möter i tillvaron, alltså egentligen är det otroligt. För det är klart att vi får glömma bort det där med ljusets hastighet, som är den högsta hastigheten. För här sker det hela tiden. Allt jag upplever går upp till jaget och vänds och går tillbaka. Han talar om att det är ju egentligen den kosmiska analysen utav sexualiteten. När jag kommunicerar med Rune, va, så blir jag ju havande med dina tankar, va. Blir befuktad dina kanter, blir havande, och det gör att jag tänker efter och så svarar jag dig. Och då sänder jag ut en ny säd, som man säger, va, som befruktar dig, va, på något sätt. Det kan vara frånstötning eller tilldragning, och så blir du havande med den erfarenheten, va. Och så sänder du ut en reaktion på det. Det är hela tiden ett möte mellan mig och gudomen. Och det säger han, det är kosmiskt sett, är det ju då den kosmiska beskrivningen. Så hela tiden, det sker hela tiden en kommunikation med vårt inre jag. Sen vet vi då, vi har lite mera primitiva jag som förflyttar sig vart efter vi och småningom smälter förhoppningsvis de ego-jaget ihop med vårt högsta jag, va? Då blir vi ett med Gud, va? Och just det här med kretsloppsprincipen, va? Att vi ser att hela tiden allt går i kretslopp. Allt vi kan, det är som någon säger, det är väldigt obekväm världsbild här, för allt går tillbaka till mig själv. Och gudskelov att vi sitter här, att vi är eniga om det här med reinkarnationen. Det här kan man inte gå och prata om, va? Förstår du, va? Att liksom, man måste nästan pejla att är du öppen för inkarnationen, när man då säger att vad människor möter, det är något som de har skapat, va? Och det intressanta är, tycker jag, med Eben Alexander och många av de här nära döden, de har ju fått det budskapet, va? Jag menar, du är alltid, vad säga, omfattad av gudomens kärlek, va? Och en annan sak som jag tycker nära döden böckerna hjälper mig med mycket och så vidare, det är det. Men det är också en vanföreställning. Vi kan inte vara ensamma någonsin. Vi är aldrig ensamma. Vi har alltid skyddsandar som finns omkring oss. Fast vi inte har någon aning om det, va? Men när vi börjar få en tillåtande kultur igen och öppna upp för det, så finns det ju nästan i en sån här grupp, så finns det ju flera som då har haft såna upplevelser. På mitt kollektiv så var det en som dessvärre, hennes yngste son dog och så vidare. Både hon och hennes andra son fick, ofta kan det ske på natten också, via starka drömmar, va? Nej, men han har det bra, han är fin, får en hälsning, va, och så vidare, va? Och vem var det som berättade om någon präst här när vi i morse? Det var du, ja. Tori var på någonting, och det var en präst som plötsligt, när han skulle opereras, så såg han änglarna runt, alltså några änglar lika vare sig, inte på det här med stora, vad säger jag, vingar och sådär, men han var helt klar över, det var andliga väsen som var runt kirurgerna, och när de gick och skulle konferera, då hängde de med, va, och så vidare. Det är hur många gånger som helst. Och nu har det ju blivit forskning utav det här. Det är bara det att det här forskningsresultatet kan man inte använda samma metoder som när det gäller forskning, naturvetenskaplig forskning på mineralisk materia. Va? Så att säga, vi är uppbyggda av mineralmateria, men den är besjälad utav vår andliga medvetande. Va? Därför att när subjektet kommer in, då är det svårt att göra samma typ utav dubbelblindtest och alla sådana här saker. För vi är ju subjekt allihopa, vi är ju medvetna allihopa. Vi är ju jag, vi är eviga varelser allihopa. Va? Det är en annan forskningsinriktning som då den andliga vetenskapen måste. Man måste ta in ännu en gång, alltså jaget och medvetandet in i forskningen. Va? Det är på gång. Nu ska vi se. Ja, och det här kretsloppet, det här la jag in. Det intressanta är att Martinus har ju bara på ett ställe. Ibland så säger han väldigt viktiga saker bara på ett ställe. Men det här är tankens kretslopp, va? Att också tanken går igenom de sex grundenergierna. Va? Om vi då bara tar den sista här. Den verkliga eller absoluta sanningen måste följaktligen vara detsamma som en tanke som har passerat kretsloppets alla sex stadier. Tankens utveckling sker också, som nämns, med temporära avbrott. Som man kan säga, den genomgår döden på sin bana i kretslopp och då på sin väg fram från aning till faktum. Va? Så principiellt är det precis som med det levande väsendet, fullständigt underkastad reinkarnationen eller återfödelse. Nu har jag massor med bilder här, de kommer jag inte använda, ska jag bara säga. För att då blir det 10 timmars. Men tankens kraft är faktiskt intressant. För att, jag menar, rent psykologiskt så kan man ju då kanske arbeta lite med sig själv. Vad är det för, om jag blir hetsig och så vidare, eller känner mig förnärmad, på vilken nivå är min tanke då, om ni förstår vad jag menar, va? Då är det mycket tyngdenergi, det är mycket instinktsenergi i det att vi kommer ju från djurriket, det har vi ju som automatfunktion. Va? Men så småningom när jag tänker efter, när tiden går, det är ett bra begrepp, tiden läker alla sår, så får jag distans till det och kanske kan se på den där händelsen på ett annat sätt. Och kanske till och med se att det är så många gånger jag har hört det här när man har sett på tv och radio, alltså när de råkar ut för svåra olyckor, va? Och sen efterhand när tiden har gått så är det där var nog det bästa för mig. Jag hörde exempel för många år sedan, glömmer den aldrig då, intervju med en sån där sån där motorcykelkille som var med i sån där motorcykelgäng, va? Och körde så att han blev, benen måste kapas, han körde omkull och så vidare. Och han sa, ja, men det här är det bästa som har hänt mig, annars skulle jag aldrig kommit ur den där kulturen. Och så att säga, va? Och vi ser faktiskt i Sverige, jag har läst artiklar om det här, för vi har haft mycket nu sådana här gängbråk där de skjuter varandra till höger och vänster. I Göteborg är det väldigt, att det är så många utav de där som längtar bort, som söker sig till samhället för att säga, kan inte hjälpa mig att byta identitet för jag vill bort från det här, va? Förstår ni, va? Så att liksom varningsklockorna måste ringa rätt så mycket, för att vi skulle inte sitta här om vi inte hade gjort fruktansvärda saker i vår forntid. Va? Jag brukar säga så här att när man ser vad som sker ute i världen med alla krig och alla koncentrationsläger och sådana här saker, så brukar jag säga att det är jättelätt för mig att bygga ett koncentrationsläger, och hur man ska tortera människor, det är hur lätt som helst. Det har vi som automatfunktion. Vi vet hur vi ska göra, teoretiskt, förstår ni, va? Att, ja, men det är inte svårt. Det är klart att man ska förnedra dem, man ska skenavrätta dem, man ska hit och dit göra saker och ting. Va? Därför att vi har det som automatfunktion i oss. Vi vill inte göra det nu, men det är vår historia. Martinus säger, och jag tycker det är så bra, om vi har det här i vårt medvetande. Det vi förfasar oss över nu, det är vår egen historia som vi har en frånstötning från, så att säga. Va? Men vi ska vara klara över att det är lika kosmiskt eviga varelser som utför det. Det är bara det, de gör det inte i vår tidsepok, om ni förstår vad jag menar, va? Det kommer i kommande kosmos. Men så finns det då från 1600-talet en lag i Danmark, kungens lag från 1600-talet. Vet du vad som skedde med en som hädade Gud? Jo, då gjorde man så, levande då, så skar man ut tungan. Och om han hade skrivit också så skar man av handen. Och sen hugg man huvudet av människan. Det här var på 1600-talet i Sverige, i Danmark, ja, i Sverige också, va? Jag menar, vi har varit igenom, både som kultur och som individer, allt det som vi ser att andra nu går igenom och vi förfasar oss över. Och vi hoppas ju verkligen det ska gå fort och hjälpa dem så mycket som möjligt, va? Men jag menar, vi har, och Martinus sa också, när man försökte höja upp Martinus, och han sa, ja, men jag har ju varit den värsta mördaren av er alla, va? För jag har ju varit igenom det här tidigare, före er. Så jag kommer ju från framtiden tillbaka till er och tala om att nu har ni den här perioden kvar, och jag vill ge er analyserna så ni ska lättare förstå, så att säga, orientera er i den här sista mörkerfasen. Det är ändå en ljusinvigningsfas, va? Fast han kallar det för den mörka fasen där då. Så, och sen har ju Martinus helt otroliga analyser. Men så här är ju vår väg. Det här är ju vår väg faktiskt. Att här står vi ju då mitt i, så att säga, och djävulsmedvetandet. Ja, men det är ju just den här skärningspunkten. När intelligensen, som egentligen är en hög andlig energi. Martinus har ju bara på ett ställe talat om energinas genomträngningsförmåga. Va? Instinkten 20 och tyngd 40 och födelse, känsla 60 och intelligens 80 och intuition 120 och minnesenergin 100. Va? Det är ju då 80 på den har en otrolig genomträngningsförmåga. Problemet med intelligensen, vad är det? Jo, den är moraliskt neutral. Med intelligensen kan du skapa koncentrationsläger och du kan skapa skolor för utsatta kvinnor som går i skola, eller barn, eller sjukhus och bota epidemier och såna här saker, va? Så intelligensen är tyvärr så att den kopplas till det tankeklimat som just inom oss själva som individer, men också då en kultur, kan ju regrediera. Alltså, vem trodde? Jag hade en äldre bekant som ju, och det var ju många i den generationen, att de trodde ju inte Tyskland skulle, alltså det här med nazism, att det skulle gå så långt. Ja, men Tyskland, det är en kultursamhälle. Vi har glömt hur kopplade till den tyska kulturen vi var. Alltså tidigare så läser man ju tyska som första språk i princip, i gamla dagar, va? Nästintill, va? Och jag menar, vi vet ju, det var Goethe och Schiller, de stora filosoferna, och för att inte tala om musiken, de kunde ju inte tro att, men det var ju en liten regressiv period, en period, va? Som ju då ju faktiskt, man måste ju säga att tyskarna har ju tagit tag i det och försökt göra upp med sin historia på ett rätt så bra sätt, och då, det har ju också gjort att tyskarna har varit obenägna att gå ut i andra länder och skicka soldater till andra länder, va? De är så de har fått en erfarenhet som kultur, va? Sen inkarnerar det ju nya människor i den här kulturen som är på våglängd med den, på bögelängd med den, men i alla fall men sen är vi ju på väg, alltså Martinus säger att ur den synpunkt så är mänskligheten inte urspårad, utan vi måste igenom den här fasen. Va? Jag tänker på när Martinus sa då, ja, alltså det här runt sekelskiftet kan det komma världskrig och såna här saker, ja, det kan komma både före och efter, men vi ser ju att det är någonting som ska levas ut som inte är utlevt, därför att vi ska ju komma. Och utan det här att vi lönar ont med ont, va? Vi fortfarande är lite mosekulturen, va? Att vi gärna hämnas och tar till vapen, så så lär vi oss mer och mer att på något sätt vända den mänskliga sidan till. Och så skapas då nya då, erfarenheter och ödesbågar. Det var så intressant. Sverige hade ju en Nobelpristagare i litteratur. När var det? 2012 eller 2011? 2012. Thomas Tranström. Har ni inte läst honom? Så om ni inte är allergiska mot poesi förstås. Men jag menar, han är en modern mystiker, denna Thomas Tranström. Nu dog han ju då för en månad sedan och sådär. Och så var det begravning för några dagar sedan. Men, och han började skriva innan han fick sin stroke och sådär. På en liten självbiografisk skrift, men som har läst upp dem. Så det, och jag kom in mitt i ett där. Och när han var liten så var han mobbad av en kille som alltid var på honom. Och han vet inte varför, men han blev alldeles kraftlös. Förstår du va? Han kunde uppenbarligen inte ge igen. Utan han blev alldeles lealös va? Och föll ihop nästan va? Och den här killen tröttnade till slut. Han ville ha motstånd. Till slut så tröttnade. Och så sa den som läste upp då, eller den som skrev Thomas Tranström. Ja, tyvärr har jag kanske använt den här metoden lite för ofta som vuxen också. Nej men alltså, det här är en människa som inte så att säga teoretiskt, utan han bara inte kunde ge igen, förstår ni va? Alltså Thomas Tranström är en fantastisk själ. Levde ju ett helt som psykolog på, och han var väldigt länge på ett sånt där ställe för kriminella och sådär, var han psykolog och sådär. Men så hade han den här, var han ju en av världens mest erkända då poeter. Så att säga. Och så vi ska ju komma därhen att på något sätt så kan vi inte längre ge igen va. Ni vet den här berömda som ju Martinus också såg faktiskt. Jag har sett det där fotot. Berömt foto. Där ju då en arkebuseringspluton stod där. Och hur en då gick in och ställde sig bland de som skulle skjutas. Han kunde inte skjuta. Och så vidare va. Att liksom vi ska komma därhen att vi inte kan svara. Och ju mer vi får in i det här, okej. Okay. Kroppen kan de slå ihjäl va. Men inte själen, inte medveten kan de aldrig slå ihjäl. Det ju mer vi får in det här va. Att vi är oändliga eviga varelser va. Och det är kärleken som är grundkraften. Så kan man kanske få en styrka att kunna stå emot när, om man frestas att ställa sig inför sådana där avgörande ögonblick. Då kanske man själv bara faller ihop och okej, ni får göra vad ni vill med mig, men jag tänker inte och så vidare. Men när och hur och det kommer att ske, det kommer ju kanske som en tjuv om natten va. Och sådär. Det var ju lite lustigt när Martinus gjorde den här symbolen, så gick han ut ett tag, så när han kom tillbaka så såg han den här Jesusfiguren faktiskt där i. Och då blev han ju tvungen att rita in den. Och så vidare. För Jesus är modellen, menar ju Martinus då, på det här perfekta, vad säger jag, det kärleksfulla sättet att vara. Och det här kommer jag inte ta härifrån. Men ni vet, Martinus har fantastiska samhällsanalyser, det vet ni. Det är kapitel 4 i Livs bok 1. Där han talar om det framtida samhället. Det är så bra att ta fram den då och då när det ser ut som det gör i världen. Man kan ju stänga av nyheterna, i alla detaljer behöver man ju inte veta. Vad som sker där ute i Mellanöstern. Så kan man ju läsa lite Martinus. Alltså att vi är ändå på väg mot den här erfarenheten. Va? Att Martinus talar ju om då att liksom vi ska, alltså Jesus är modellen va. Jesus är den första och största kommunisten. Det är ju spännande faktiskt det här va. Martinus använder begreppet kommunism, men ur det här andligt vetenskapliga synpunkten va. Att vi är ju alla egentligen kosmiska syskon allihopa. Va? Vi tillhör samma enhet. Och det är så intressant för att även Alexander när jag satt på tåget här, han använde ju sådana här begrepp också. Det är hans egen upplevelse. Han har ju haft någon, det blir ju som en kosmisk glimt. Många av de här med starka dödenupplevelser, det är ju som en konstlad, eller konstlad, eftersom det ingår i deras öder. Så det är en kosmisk glimt de har fått faktiskt. Va? Och han upplever ju också det här att allt är kärlek, det är ett kitt. Va? Och han kom ju väldigt högt upp till kärnan, till the core, som han kallar det. Och han fick till sig så många sanningar. Och man märker att han säger det tar säkert flera liv innan jag blir klar över alla de här sanningarna. För han kan inte riktigt få fram dem nu när han är inkarnerat igen. Vad var det jag kallade för? Det heter veil på... Nej, det heter... Ja, veil heter en slöja, va? Men det heter också en ventil. Va? Vad heter det här? Ventil?
Ja, ventil.
Ja, alltså att liksom det som... Men, hon som översatte, hon sa det just det. Men det är något annat ventil. Vad sa
du?
Ja, alltså på något sätt så är det som en trapp. Va? Vår hjärna. Va? Vår hjärna, alltså vi har ju en kosmisk hjärna. Det är ju det. Va? Vi har ju en kosmisk hjärna som kommunicerar med vår hjärna. Va? Och det är som en ventil eller en tratt som nedtransformerar. Bara en liten del utav. Vi ska ju också tänka på det. Vi är ju mycket mer än vad vi manifesterar på det här jordklotet i det här livet. Va? Vi har mycket i vårt nattmedvetande som vi tar fram i kommande liv. Va? Martinus säger vi är som toppen på ett isberg. Va? Och under ytan har vi massor med förmågor och så vidare som inte är framme i det här livet. För vi ska ju slipas av och bli... Jag har en annan bild sådär. De perfekta diamanterna. Varje sida ska slipas av utav gudomen. Va? Han kallar ju lite gudomen också som en bildhuggare, va? Som ska hugga av. Han uppskattar ju väldigt mycket den isländska konstnären Einar Jonsson som har gjort en fantastisk skulptur som han kallar för Gnistan. Och där ligger en människa på ett städ och så är den stor gudomlig varelse som håller på och hamrar på den här människan. Och de här spånorna, vad det nu heter på norska, de här delarna som han bort, när man tittar på den här gnistan, gå in på Einar Jonsson på Google, alltså det är människor. Det är människor. Och det är så roligt för att den här Einar Jonsson var inte alltid klar över vad hans betydde, va? Han var ju lite bekant med Martinus som träffades både i Danmark och sen på Island. Martinus var på Island 6 gånger. Och sen byggde ju isländska staten då ett museum till Einar Jonsson, va? Och så. Men just det här att det var mänskliga varelser, så låg det högar utav mänskliga. Det, genom liven så utvecklas vi. Och det på ett sätt, om man har det här evighetsperspektivet, det är ingen stor sak. Det är viktigt, jag menar, att göra så mycket vi kan utav det här livet, självklart. Va? Men det är heller ingen stor sak. För det som droppar i en ocean, ja, men det kommer nya droppar, det vill säga nya liv, där vi får ta fatt på jag ska inte fördjupa, men just här, från man kan säga 1300 och framåt, eller 1333 och framåt, det är fantastiska analyser. Där han ju säger så här, att demokrati och kommunism, det är två sidor av samma sak. Två sidor av samma mynt. För, alltså, och jag tolkar det också så då, att demokrati, det är ju individens frihet. Kommunism, det är alltså hur vi samverkar med varandra. Jag menar, vi känner ju alla, det är fullständigt absurt att miljontals människor i Afrika måste fly någon annanstans därför att de inte kan få vara sig själva, om ni förstår vad jag menar, va? Och det är ju därför, så att säga, som vi alla kommer att bygga in i oss det här att ja, men det måste finnas ett FN värd namnet som fixar det här, va? Amerikanska staterna måste ju bli starka nog och säga till de stater som fortfarande har diktatorsprincipen, nu slutar ni med det där. Vi har fredsbevarande styrkor och vi skickar dit, men nu slutar ni med det. Framtiden kommer ju diktatur och krig förbjudas. säger Martinus faktiskt en av sina sista, det var det jag tänkte avsluta med, jag kommer ändå inte fram dit, en av sina sista, han hörs mot tal ibland på de där torsdagsmötena, och då hade de bandspelare på, va? Och det här var bara 3 månader innan han dog. En fantastisk, som har blivit artikel, va? En fantastisk artikel. Nu ser ni här, det är som prinsessaskärten här längst ner ligger den. Och sådär va, att liksom, den är helt makalös. Alltså världen efter, den nya världskulturen efter Ragnarök. Kosmos 8, 2006. Den är helt underbar att läsa. Alltså. Underbar att läsa. Du säger, det är lika lätt att skapa en förlåtelsekultur som en krigskultur, va? Så framtiden kommer att bli en förlåtelse- och fredskultur. Va? Där man ju förbjuder kriget. Det är världsstaten som ska ha makten och under den övergångsperiod som ska ha hand om vapnen. Va? Inga andra. Va? Och tillverka de vapen också. Va? Nu tillåter man ju vapenindustrier och privata vapen. Ah, ja. Men det där läser livet korrektur på. Vi känner alla mer och mer, en större procent av mänskligheten känner mer och mer. Också på grund av att det har varit samhälle har blivit så mycket mer mentalt och sofistikerat. Så blir det mer och mer nästan stenålder. Att man ska skjuta sönder allt det man har byggt upp. Va? För att man är lite arg på varandra en period. Va? Det är ju ett jubileum av Vietnamkriget och de flesta amerikaner har ingen aning om vad gjorde vi i Vietnam egentligen? Vad skulle vi där och göra egentligen? Förstår ni va? Och samma sak, vad gjorde vi i Irak? Vad gjorde vi? Men allt som har skett har en mening. Det var meningen att det skulle vara ett Vietnamkrig, förstår ni va? För att så fort någonting har skett så var det ju försynens mening. Men jag menar just allt flera människor säger, jag menar, skakar på huvudet och säger, vi kan inte hålla på så här. Och småningom så kommer det att erodera. På en frågestund i Barnhem, då säger han att så tidigt som om 200 år kommer kriget att upphöra. Ett annat ställe så säger han om 500 år har vi Kristuspolitik. Det säger han ju i sitt sista föredrag. Om 500 år har vi Kristuspolitik. Så om 200 år inte förslår så om 500 år i alla fall. Och 500 år kommer den andliga vetenskapen vara i skolor och utbildningsanstalter och så vidare. Men de kommande århundradena här nu, de blir lite svåra, får man ju säga. Så demokrati och kommunism är två sidor av samma sak. För den ena har med gemenskapen att göra, den andra har med individen att göra. Va? Och ingen utav dem är fullkomna idag. Kommunismen, eftersom det måste finnas i hjärtat det här att vara sin nästa närmast. Vi ska ju komma så långt att jag ska vara min nästa närmast. Alltså, om vi ska dela en brödbit så okej, dela en 2 gånger. Men om du behöver den mer så tar den. Eller jag hoppar i vattnet om du... Och förstår ni va? Att liksom, det är den principen som ska komma mer och mer. Och som ju faktiskt allt fler manifesterar. Jag tror... det finns hur många anekdoter som helst, skulle man av kärleksfullt beteende som individer gör till förmån för nästan. Och det börjar ju samlas upp på sina ställen. Det finns ju en kvinna som heter Karen Armstrong som har skapat någonting för The Quest for Empathy eller någonting. Alltså, återigen, det är att hon vill skapa en världsorganisation. Vet du vem Karen Armstrong är? Hon fick Teds pris. Gå in på Ted så håller hon föredrag där. Vet du vad Ted är när man kan gå in? Technology, education och design. Det finns tusentals föredrag på nätet. Ni går in på TED. Och Karen Armstrong har ju fått priser för hon har skrivit böcker om Jesus, om Buddha, om Muhammed. Hon har alltså varit religionsforskare. Hon började sitt liv med att vara nunna också. Hon gick in i nunneorden. Och så lämnade hon det så blev hon... Men så fick hon Teds pris och så skapade hon The Quest for Empathy eller vad det nu heter. För hon menar att vi måste ju ta tillbaka... Man kan nästan andligheten, kärleken från extremisterna. Förstår ni va? Idag... använder extremisterna väldigt många sådana här kärleksuttryck och samtidigt som höger huvudet av folk och så vidare. Så de är 1000 år för sent kan man säga. Det går inte att bygga ett kalifat idag. Det är 1000 år för sent tyvärr. Det går inte att göra nya korståg. Det är 1000 år för sent. Och där kan man säga att Martinus säger faktiskt i symbolen som jag också inte hinner med. Som heter älska varandra, symbol 44 är det väl, va? Sista symbolen i fjärde symbolboken, älska varandra. Där, det är en artikel från 1933 där han ju säger just det här. Och det är ju det som vi ser nu, att när ljuset växer, då växer också mörkret. Därför att här känner man sig ju hotad. Alltså alla gamla traditioner känner sig hotad. Samtidigt som människor inte riktigt vet vad vi är på väg. Vi vet ju inte vad vi är på väg. Det finns ju inga utopier idag. Och då är det många som säger, gudskelov att vi inte har utopier, för att se vad utopierna har gjort med oss. Den kommunistiska och nazistiska och allt det där. Men vi måste ha humana utopier som knyter ihop. Och det måste vara andligvetenskapliga utopier. Som också, vad säger, både berör den människans fysiska välstånd, men också andliga mentala välstånd. Va? Och det har vi inga. Och därför är det tomrum som då de som tittar i backspegeln, det var bättre för nationalism och så vidare, va? Kalifat, allt det där. De får vatten på sin kvarn, för just nu är det tomrum som ju då en mer andligt orienterade typ andlig vetenskap och andra kommer att fylla. Som Karen Armstrong vill fylla med den här världsorganisationen. Va? Vi måste ta tillbaka den gyllene regeln mot de här marodörerna. Alltså, vi måste se att det humana, det mänskliga, kärnan i de mer utvecklade religionerna. Va? De pratar samma språk. Och sen är det ju en annan sak att religionerna småningom att tona bort och bli andlig vetenskap. Va? Men det finns redan, så att säga, religionerna, om man vaskar bort, tar bort, så att säga, alla de här kulturellt betingade vanföreställningarna, så är det ju ändå att det jag gör mot min nästa, det ska jag också, det jag vill att min nästa ska göra mot mig, ska jag också göra mot min nästa. Eller tvärtom, det jag inte vill. Och vi hade en svensk, känd svensk skådespelare som var Martinus intresserad. Hans far gjorde en sammanställning. Han hittade åtminstone 26 religioner med den gyllene regeln. Och så vidare. Så att, så här finns det i Livets bok 4 fantastiska samhällsanalyser. Om det framtida samhället. Och jag bara snabbt, vi hinner inte titta på de här. Utan det här är mer som mindmaps för mig, ser jag här. Och så. Och jag nämnde det tidigare, alltså att Martinus talar ju om att det kommer olika impulser. Han säger då, från Vintergatans centrum så kommer det då impulser från ett mer utvecklat klot. Och då ska jag säga det, att i Livets bok 5 så avslöjar ju Röber Martinus också att jordklotet, det är ju lite speciellt att alla de här olika sju olika tillstånden, att vi är hjärnceller, en organism, och vi har celler i oss, vi har organ i oss och celler och mikroväsen längre ner och så vidare, att de har lite olika, de fungerar på lite olika sätt. Så jordklotet, när den jordklotet är dagsmedveten i sin djuriska kropp, eller djur, jordklotet är ju på väg mot sin kosmiska medvetande, va? Så den håller ju på att bli mer och mer mänsklig, så är den 80% dagsmedveten på det andliga plan, när den är sitt djurrike. När jordklotet är sin djurrike, så är det 80% dagsmedveten på det andliga plan. Så det vill säga att det är lite olika principer här, och det har han ju inte pratat om förrän just ett föredrag som då finns då citerat då i symbolbok 5. Och det innebär då att mycket av det som vi upplever fysiskt, det upplever jordklotet från det psykiska planet, va? Och så vidare, både gott och ont, va? När jordklotet irriterar på något annat väsen, så att säga, så är det mer av psykisk natur, va? Än för oss jordmänniskor. Det är ju spännande. Martinus kommer ju hela tiden med kompletterande. Men då talar jag om de här tre stora världsimpulserna, hur naturfolkens då religiositet försvinner, och den gamla världsimpulsen är den dominerande, och så den nya världsimpulsen som kommer då. Och det är så bra begrepp, den nya världsimpulsen, för den inkluderar ju också naturvetenskapen och så vidare, va? Så att den nya världsimpulsen omfattar väldigt mycket av det vi kallar det moderna. Men det blir också det att i början så blir det också djävulsmedvetande utav med vår ökade intelligens, som vi sa, att liksom man kan vara stolt över att man har kunnat skapa ett så komplicerat organ som en atombomb eller vätebomb, eller en så komplicerad energikälla som atomkraftverken, va? Och så vidare. Det är en stor ju teknisk bedrift, men det är inte säkert det är enlighet med nästa kärlekslag. Det menar ju Martinus att det inte är, förstås. Men vi måste igenom, vi måste se verkan, vi måste uppleva verkan. Fukushima verkar inte räcka, om ni förstår vad jag menar. Va? Det är ju spännande, va? Vi hade Barsebäck som gränsade till Danmark. Nu håller Finland på att bygga ett atomkraftverk, det vill säga ett ryskt företag som bygger i Finland. Det gränsar ju till Västerbotten då, i Sverige. Lite. Om den nu kommer igång helt, för det är så dyra projekt, sådana där saker. Så det är de här impulserna. Och så säger Martinus då på ett garden party 1973 att 1900 runt så kom det en stor andlig impuls, och 1920, han fick ju sin andliga öppning 1921, va? Och 1973 kom det impuls när mycket av det okulta och det andliga och Uri Geller, ni vet allt det där, och flower power och så vidare. Var kom de ifrån, alla de här? Många kom kanske från andra klot och hade andra. Och så kom ju IT-revolutionen och sådana här saker, va? Så att det kommer hela tiden impulser. Och då säger han då att det är en kommunikation från ett högre liggande klot i Vintergatans centrum. Och så vidare. Så... Och det här är egentligen bara, det har vi pratat om egentligen, det här korsets tecken, att alltså materieanalysen måste ju kompletteras med medvetande och evighetsanalysen, moralen. Martinus säger faktiskt rakt ut, och jag tror det kan stämma, va? För att alltså, det stämmer ju, men jag menar, alltså, man ser att nu är forskningen på så hög nivå att det är egentligen bara en handfull, alltså om man tar spjutspetsarna i de flesta forskningsgrenarna, det är inte många som förstår vad de håller på med. Det är kanske en handfull som verkligen på djupet förstår. Och tänk om du ska börja fuska med siffrorna. Alltså du måste, ju mer och mer hela vårt samhälle mentaliseras, för det är också intellektualiseras, va? Så ställer du större och större krav på din moral. Därför verkan av om du fuskar med någon siffra här, en bro kan falla eller du ska skicka upp en raket, men du vill gärna ha det där stipendiet och då ändrar jag lite på siffran och så får du din doktorshatt, va, och sådana här saker. Va. Alltså det går inte, för att det får sån verkan. Och där ligger det då det här att Martinus menar då att vi kommer inte vidare heller som forskare, varken som andlig forskare eller fysisk forskare, inte ens som fysisk forskare, om du inte har känsla och intelligens i balans, så att du öppnar upp för intuitionen, och så vidare. Va? Det är först då som turbon kommer på den här, att vi börjar tänka utanför boxen, som man säger. Man säger när vi ska titta i en helt annan riktning. Vi ska inte bara följa det här, utan det är något helt annat på gång, va? Och så vidare. Så det är den här längsgående bjälken som mer och mer måste komma in, va? Och det här är ju då den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason. Vi har ju den här eviga förbindelsen. Den är aldrig avbruten. Det är vi som har velat stänga på knappen, va? När vi har blivit mätta på ljuset, va? Och i salighetsriket blickar ut över vår tidigare spirals primitiva områden och säger, nej, men det där var länge sedan jag upplevde. Och det är guldkopior för oss, va? Det är salighet för oss. Det där vill jag uppleva igen. Jag vill tillbaka till primitiviteten. Jag vill sudda ut den här tavlan full med alla de eviga lagarna och ekvationerna. Va? Nu vill jag ner till grunden igen, va? Och inkarnera igen i fysisk materia. Va? Nu kommer vi ner då som mineraler och växter och djur. Och här får vi det riktiga med kosmiska medvetna, riktiga människorike. Så skapar vi faktiskt ett riktigt människorike på jorden. Va? Det blir fantastiskt innan vi börjar diskanera och inkarnera och sådär. Men det här är ju också bönesymbolen framför andra. Att det här kan vi, Helene och jag pratar om det, tack för det. Alltså det här att hela tiden jobba upp den här kanalen. Här uppe är det inga problem. Alltså skyddsandarna finns ju omkring oss hela tiden. De finns faktiskt det. Det är bara att fatta detta. Att vi är så trögtänkta och träskalliga. Att det är jag måste göra ett stycke arbete. Det är jag som ska göra arbete. Alltså ofta sitter vi och väntar på Gud, va? Ni vet den där berömda berättelsen. En man som det var översvämning. Och men han skulle bli räddad utav Gud. Det kom helikopter. Nej, Gud ska rädda mig. Han var så klar över att det var det högsta. De representerar det högsta. De representerar Gud och allihopa. Va? Vi är ju alla Guds redskap. Så att, men vi lite grann är så där laid back och säger, nej men om Gud inte talar med mig, varför skulle jag tala med Gud? Men, ja, men om jag inte har arbetat upp den här, det är ungefär som ni vet, om man har en öppen pace, heter det så på något, öppen spis, va? Och sådär, va? Om jag skulle vänta, ja men Gud ska sota den uppifrån. Jag tänker inte sota den nerifrån här, va? Utan då får det väl bli skorstensbrand eller någonting. Utan jag sitter och väntar på Gud. Gör i ordning nu, pejsen här. Gud, jag väntar på, och då kan jag hjälpa dig. Nej, det är faktiskt vi som ska arbeta upp, för det är nya talanger. Vi har släckt ner de gamla talangerna, va? För vi har ju då talangkärnestrukturer som är eviga. Och det är därför då. Men det har också timliga talangkärnestrukturer. Va? Och det är ju de som möjliggör att vi får en evig livsupplevelse. Vi bygger upp, vi bryter ner dem, vi bygger upp dem, vi bryter ner dem. Allt vi aktivt utför, det håller vi vid liv. Va? Och allt som jag inte utför, det släcks ju ner. Va? Och nu har vi ju haft en period, egentligen i historien är det ju en ytterst liten period. Sen har det väl funnits kulturer. Sparta var väl också lite materialistisk och sådär i Grekland. Men det är några århundraden som vi har sagt nej till den större verkligheten. Den primära verkligheten, va? Att vi har sagt nej, det finns ingen primär verklighet utan det är döda materier som tillfälligtvis bygger upp oss. Alltså. Och det blir mer och mer absurt eftersom ju hela naturvetenskapen bygger på att använda all vår intelligens för att finna ut, klura ut hur naturen, gudomen, görs på det här jordklotet. Va? Och så säger vi, nej men det är bara tillfälligt. Ja men du måste ju gå i skola i 20 år för att bli doktor och sådana här saker. Och du säger det bara tillfälligheter. Varför inte sitta och vänta på att tillfälligheten materialiserar sig i form av en dator och computer? Nej, det är vi klara över, det kan vi ju inte. För det ligger för nära oss. Va? För det vet vi ju. Det blir ingen computer byggd om inte människor gör någonting. Va? Men på det här naturens område så ser vi inte det. Att det är också Guds skapelse som följer de eviga lagarna och så vidare. Ja, det är jättespännande. Men det är på gång. Det är det som är så spännande. Va? Man ska inte förbanna mörkret när man tycker att ja, men de, utan jag ska ju då se att ljuset är på väg. Och om människor inte är öppen för den här världsbilden så här, det gör ju ingenting så länge jag är öppen för den och inspirerar utav den, och så vidare. Så att den enda vi kan ändra på det är oss själva. Det är bara det. Då är det ju lite spännande, det här har vi varit inne på, allt fler exempel på en större verklighet, va? Och aj, det finns hur det är, ja. Det finns en fantastisk biolog som heter Robert Lanza. Han har skrivit en bok som heter Biocentrism. Han finns också på nätet. Idag kan man YouTubea, man orkar faktiskt inte läsa alla böcker. Va? Man kan YouTubea lite grann på Robert Lanza. Det intressanta med honom är, förstår ni, att han är biolog. Han är en av världens främsta stamcellsforskare. Ja, faktiskt många menar att följer senare får han Nobelpriset, va? Den här killen. Har växt upp under vidriga förhållanden. Faktiskt en av de få som inte, som jag känner till, som inte har haft, ni vet, medelklassbarn. Han har verkligen en far som slog barnen i familjen. Så han blev tvungen att gå ut i naturen och studera den. Men han var ett geni redan som ung. Och han lyckades sniga sig in på universitetet. Ja, han gjorde sina kurser och sådär. Och han hade mentorer. Den gamle Skinner var den första, och den han med första Bernard med hjärttransplantationen. För de såg, ja, här är någon speciellt med den killen. Nå, han upplevde redan, jag tror han hade nästan någon glimt, får man känsla i början på boken, när han var i naturen, va? Att det är livet. Va? Och han ville då skriva om det, och hans vänner och bekanta sa, forskningskollegor så här, nej, skriv, det är ingen som lyssnar på det, alltså. Det är ju materialister allihopa. Så skriv inte någonting förrän du har blivit berömd. Och nu är han berömd. Och nu skriver han då. Jag kan inte dra de här för att de är jättefina. Och han sa, ja, de här bokförlaget ville jag skulle punta några grejer. Då gör jag väl det och så vidare. Men alltså poängen är att han menar framtiden tillhör biologin. Varför? Biologi forskar ju i levande materia, kring levande materia. Fysiken och kemin forskar ju i mineralmateria, där medvetandet inte är med på samma sätt. Va? Utan medvetande vistas materia i osäkerhet, ja, sannolikhetstillstånd, jag vet inte vad jag kan.
Han lever. Tror han att materien skapar bevisstheten, eller har han sitter på att det?
Det är det. Han vänder på det. Han är ju biolog. Det är medvetandet som skapar materien. För att göra en lång historia kort. Mm. Det var bra att du... Ja. För att göra en lång historia, jag pratar inte så mycket mer om det, men gå in om honom där. Utan det är det han menar. Faktiskt. Han är härlig och lite provokant. Han tycker om att provocera faktiskt. Han är lite...
Stränger
sig om i vinskapen. Ja. Så han är lite speciell, va? Men han håller på med öga, tror jag. Och stamcellsforskning kring det. Kring folk som har ögonproblem. Nej, men han är... Och sen har vi Eben Alexander som jag tycker är helt fantastisk. Och gå in på YouTube. Det finns så fantastiska samtal med honom där han håller föredrag, va? Men också boken, den finns väl på norska, antar jag.
Ja, för att komma från den sista.
Den har kommit, ja. Och också den sista, alltså, Vägvisare till himlen. Och där pratar han inte om sig själv, utan han breddar då och vad andra har upplevt. Han har blivit en...
På norsk, den heter himlen finnes på norsk.
Okej.
Okay.
Ja, det kan man. Proof of heaven heter den på engelska. Ja. Proof of heaven, så här. Men det är en fantastisk bok. Och även den andra boken som jag håller på att läsa nu då, det vill säga jag har läst den på engelska, men jag tycker inte det siver in på samma sätt som när man läser sitt eget språk. Men alltså, budskapet där, om vi nu tar kort det som vi har, i den här första boken, det var ju då när han var på det här andliga planet och mötte, som det visar sig då, jag kanske inte ska säga avslöja för mycket, men i alla fall en underbar, vacker kvinna på som han sen förstod var någon som stod honom nära. Och då fick han budskap i tre delar, säger han. Du är älskad, djupt älskad för alltid. Du behöver inte vara rädd. Det finns inget som du kan göra fel. Förstår ni? Det är rena kosmologin. Det var kärnan som upprepades flera gånger faktiskt. Och då skriver han, det gav mig en känsla av enorm lättnad. Det var som jag fick reglerna till ett spel Jag hade spelat hela mitt liv utan att någonsin riktigt förstår det. Visst är det fantastiskt? Mm. Och det spännande med honom är att han då, som kommer som en, har förkastat det andliga och religionen, va? Under då sitt vuxna liv lite grann. Det är så lustigt det här, hörrni, att ju högre utbildning folk har, desto mer materialistiska blir de, så att säga, va? De tvingas det, va? Och göra det. Det tragiska är lite grann också på handelshögskolor och andra. Det gäller också läkarutbildningar, har de gjort undersökningar. Ju längre de kommer i utbildningen, desto mindre empatiska blir de. Desto mindre empatiska blir de. För vad är det de lär sig? De lär sig, tänk bort livet. Tänk bort medvetandet. Här är det delarna. De mineraliska produkterna. Eller de, alltså, det är reduktionismen, va? Ta bort. Det är det som är... Alltså, för att förstå livet så ska du ta död på, låt säga, en fjäril. Och så ska du dissekera fjärilen i alla dess beståndsdelar. Va? Och så sätter de upp dem på en nål och så vidare. Och såna här saker. Och det håller på att komma till vägs ände. Vi är på väg nu in i en helt ny zon där vi måste ta med biologin, medvetandet, det subjektiva, livet måste vi ta med. Och det är så spännande, för det märker man att det görs idag mer och mer. För man ser att, jag menar, du kan ju inte ha samma medicin som du. Även om ni formellt har samma åkomma. Man måste finkalibrera mera. Vad är jag för människa? Vad är de övriga?
Som boxblomstermedicin eller så sånt.
Exakt, ja, exakt. Ja, visst.
Det har utan smånsystem. Det är väldigt spännande. Sen tränger det.
Och småningom så kommer ju upptäcka, som Martin säger, att det är ju tankarna egentligen som styr, va? Inkarnationsbetingelserna för våra mikrovarelser. Och då finns det en som var på Skavlan. Ser ni Skavlan då?
Ja.
Såg ni den unga tyska kvinnan som har skrivit en bok som heter Charmen med tarmen?
Ja.
Var hon inte fantastisk? Helt fantastisk. 24 år. Doktorera på tarmen. Och boken är såld till 20 länder och är en jättesuccé i Tyskland. Och den har kommit på svenska, jag har läst den också. Men just att det här är som en vit karta. Vår matsmältningsorgan. Alltså för 15 år sedan, 20 år sedan, trodde man bara det var några få bakteriearter. Va? Nu går det väl nästan inte kanske en månad utan man upptäcker nya. Det är flera tusen olika bakteriesorter nu, va? Och de flesta bakterier är goda bakterier. Och då ser man så här. Vår antibiotika slår ju ut alla bakterier. Förstår ni, va? Det är krigföring, alltså det är för grov artilleri för att vi ska riktigt må bra utav det. Det var så hon började forska på tarmen. För hon fick hudutslag. Vad gör man? Man går till en hudspecialist förstås. Jag menar på något sätt. Va? Vi har ju uppdelat allting, va, i vår materialistiska syn. Och det är ju jättebra på många sätt. Men nu börjar vi återigen närma oss, tror jag, att vi börjar se en holistisk syn igen. Va? Därför att då ser man så här då. Då tror man bara några få. Jo, hon fick hudutslag. Det blir inte bättre hur många krämer och grejer hon fick och hit och dit. Tills hon börjar forska själv och slå och googla och så här. Och kom in då, ja, men det kan ju vara någonting med tarmsystemet. Och så gjorde hon det. Det var lika bra att göra till sitt forskningsfält då. Va? Hon var ju ung och tog studenten och snabbt upp då. Jag vet inte om hon är doktor eller om hon håller på att doktorera på det här med tarmen. Men hon har, sådär. Om hon blev läkare först eller om hon är biolog eller vad hon är. Men i alla fall... Så ser man ju då här att, och vi har haft vetenskapsprogram i svensk tv, Vetenskapens värld, på måndagar i TV2 klockan 8, är det ofta jätteintressanta. Och då har vi dels haft två program om mikroväsen. Vi har ju alltså, vi har, kommer jag inte ihåg, 100 eller 10 gånger så många bakterier som vi har celler i kroppen, va? Alltså nu säger forskarna egentligen att vi är ett ekosystem. Jag menar, vi har ju fler bakterier än celler som vi ska härbärgera och sådana här saker. Va? Men också att vi har utrotat alldeles för många bakterier. Och därför att på något sätt immunsystemet, så har jag förstått det lite grann. För det senaste vetenskapens värld som jag såg då. Alltså allergierna går ju så här i världen. Va? Går ju upp. Det rockerar. Skyhögt går ju allergierna upp. Va? Och man fattar inte riktigt vad det är. Så just en av huvudhypoteserna nu, det är tarmfloran. Det är tarmfloran. Vi har fejat undan. Vi har skubbat väck. Vi ska hålla rent. Och såna här saker, va? Så att immunförsvaret har inte fått träning i vilka bakterier som det ska bekämpa i tid. Och nu förstår jag menar, va? Så har jag fattat det. Så nu, lite grann, så måste man mer aktivt föra in. Nu vet jag, det finns ju probiotika och forskarna talar om prebiotika. Du tar in kolhydrater som är nyttiga för att ge inkarnationsbetingelser, säger jag då, till bakterier som är goda för kroppen. Va? Och så. För att vi ska få den här viften, den här stora urvalet. Och faktum är att man åker ut till primitiva, inom citationstecken, då, kulturer för att få i sig bakterier som inte längre finns, som vi har utrotat. Återigen, vi ser inte att en stor del av vårt kropp är ett samarbetsorgan. Vi har bara trott att det här är dött på ett sätt. Va? Alltså när jag ska reparera min kropp så är det döda reservdelar som en bil. Va? Nu tar vi antibiotika, vi slår ut allt härligt, skönt, så blir vi av med det. Men det är en biologisk organism. Så vi skjuter med för kraftig artilleri, återigen. Och man har börjat faktiskt med, jag tror man gör det i Sverige också. Det här var ett amerikanskt program tidigare då. Att man börjar med fekalietransplantation. Att vissa människor som har helt utslagen, så sprutar man in fekalier från friska människor. Så att liksom bakterierna ska få fotfäste i deras kropp igen, va? Så det är så spännande det här att vi börjar upptäcka vilket delikat levande system människan är, människokroppen är. Va? Och det gäller ju också naturen är. Va? Du kan inte gå och bespruta en stor del av naturen och tro att det ordnar sig, det grejer sig. Får vi kemikalier i kroppen, vi får kemikalier i naturen, djuren dör, bina kan inte fortplanta sig. Förstår ni att liksom... Det är så mycket som är på gång. Det är en spännande tid vi lever i. Det är faktiskt vändpunkten. Faktiskt. Och det är då det här djävulsmedvetandet har kommit till vägs ände. Martinus säger sådär om gudomen försyner inte om vi inte hör när gudomen viskar till oss. Och säger så här, det där var inte så bra. Bara man fortsätter. Det där var nog inte så bra, Lasse. Det är så mycket som distraherar. Det är så spännande. Du Lasse, det där var nog inte så bra. Du Lasse, nu kommer du att bryta benet om du fortsätter. Det är inte så bra. Ja, herregud, det är inte så farligt. Och så vidare. Och så ropar det högre och högre och högre. Och det gäller, och jag menar, har man det här i sig, det gäller också krig och världskrig och såna här saker. Va? Att det är, och, alltså orkar ni? Ja, alltså jag har nog gått över tiden säkert.
Ja, vi ska bara ha en...
Vi tar en paus, va?
Ja, du kan gå upp och avbryta lite och så tar vi också...
För jag måste tala om en forskare som är... Men det tar vi sen.
Ja,
alltså... Alltså, jo, här har vi då... det är min
yndlingsförfattare
på ett sätt. Nej, men det är en hedersman. Jag var och lyttade på honom i förra måndagen. Han heter Peter Fenwick. Som har forskat i dödsprocessen. Det intressanta med hans forskning, alltså han har lagt ut ett Spurgerformulär till personal på olika hospice i England, Irland och Nederländerna. Va? Den har kommit på svenska faktiskt. Så samlar han in data och systematiserar det, vad personalen har upplevt. Och sen har han varit i tv så han har fått tusentals mejl från folk och brev. De började redan när det fanns brev. Va? Alltså den här processen, förstår ni. Och det är många av de här som liknar nära dömeupplevelser utav de här. Så det är samma sak. Därför livet, det är bara livet som finns. Va? Här kan man ha varsel, förstår ni. Om jag ska ta det där så kan man då få varsel eller förvarning. Va? Exempelvis då så det här är ju lite för, om vi säger det är döden då, liemannen som ju egentligen kunde vara lika väl en ängel faktiskt. Eller hur? Jag menar, vad är det värsta som kan hända oss? Det är att vi kommer till ljuset. Det är inte så farligt eller? Så att säga, va? Vi kan ju möjligtvis via mellantillståndet lite skärsel och så vidare, men i alla fall. Här får man varsel. Exempelvis, en fru ställer sig frågan inför att mannen börjar ordna med sina papper. Han sa att han snart skulle dö, fullt frisk. Full vigör, 3 månader senare kraschade planet han reste i och han omkom. Det är inte sådär jättevanligt, sa han i det här måndagsföredraget. Parapsykologiska föreningen i Stockholm tog honom till Stockholm. Här har vi dödsbäddsvisioner strax före då döden, en bit före döden då. Dödsbäddsupplevelser. Och det är faktiskt så att det är mycket vanligt det här. Att plötsligt satte sig min mormor upp i sängen och log och sa, ja, jag ska iväg nu snart. Här är pappa och George som kommit för att möta mig. Och så dog hon sedan med ett stort leende kvar på läpparna. Och det glömde aldrig min mamma, berättar den här till honom som finns i den där boken. Då. Det är massor med rapporter då, så att säga. Att man har ofta så, och ofta är det en resa. Ja, den och den var här och sa att nu är det dags, nu får du göra dig beredd för att resa iväg och så vidare. Va? Och det är så gott som bara positiva. Sen kan man, det finns ju exempel på det, man kan förhandla med försynen också. Det är ju rätt så trevligt. Ja, och det finns många, många exempel på det. Att liksom, exempelvis ett exempel då där sonen bodde i USA och han var i England kanske. Va? Och så blev planet försenat. Va? Då kunde han, då var han lite arg och sådär och sa till dem, nej. Jag sa till England att jag är inte redo att gå ännu alltså. De anhöriga hörde, han pratade högt med han pratade med. Nej. Och för han visste ju att sonen skulle komma, va? Men han var försenad. Va? Bilen gick sönder i det här fallet då. Men och det tyckte de var helt okej. Okay, va? Försenad, helt okej. Okay. Inte så, nej, jag vill uppleva en laukaj till, sådana saker. Men just när det är en påberörande anhörig som betyder någonting, va? Ja, men då kan man skjuta upp det lite grann. Va? Så försynen är inte smålig, småaktig och så vidare. Va? Så, nu syns det lite dåligt där. Ja. Och man kan också få visioner av hur det är i framtiden. Alltså i det här världen de kommer till. Va? En underbar värld är det ofta då. Och så här, en ny verklighet här. Sen är det något väldigt vanligt som Eben Alexander också tar upp. Det är terminal lucidity, alltså terminal, alltså klarsyn. Precis innan du ska dö. Så även Alzheimers patienter. Kristallklara. Att Eben Alexander tar upp det är också för att man har ingen riktig förklaring för det. För rent materialistiskt så finns det ingen förklaring till vad kommer den klarheten. De har ju Alzheimer och har inte känt igen sina påberörande i åratal och sådana här saker. Va? Sen märker man det också på himlen var en vacker plats. Det var den här nya verkligheten. Ja. Sen är det ju då i själva dödsögonblicket så är det ju många, det är rätt så vanligt här att man känner på sig. Man känner på sig, nu är det dags. Man kan vakna mitt i natten. Man ser vad klockan är och känner, nej, nu har han eller hon gått bort alltså. Eller man som ändå här är mitt i jobbet. Och, men omkring, alltså hon slutade jobba 17, men 16 och 20, och så bara hon kände, nej, jag går hem. Alltså, och så fick hon reda på att fadern eller modern då, eller den här brodern i det här fallet, hade dödats av en rattfyllerist 16 och 20. Alltså liksom, vi har ju kontakt. Vi har ju kontakt. Det är ju den primära kontakten vi har. Vi har inte arbetat upp mottagarstationerna ännu i vårt medvetande, va? Till dels behövs ju balans mellan känsla och intelligens, och intuitionen kommer in, va? Och så. För att verkligen känna det. Det telepatiska, va? En annan sak som är helt otrolig, det är ju faktiskt som faktiskt Raymond A. Moody, som var ju pionjären i nära döden forskning, han upplevde när hans mor dog. Och allt flera har rapporterat det här, också hospicepersonal. Det är alltså att man delar dödsbäddsupplevelsen med den döende. Och då kan ju inte man, en materialist, säga det är hallucinationer på grund av medicinerna. Då är du en fullt frisk, dagsmedveten, påberörande som ser. Det är faktiskt, det finns beskrivna när de också ser livet passera revy för den döende, va? Men se den här processen, va? Den följer med en bit upp i det andliga planet faktiskt, trots att han eller hon är fullt med medvetande, sitter kvar i stolen och allt det här, va? Sån här delad dödsbädds upplevelse. Och det är också någonting, vem, ja. Och så finns det annat som är belagsande, det är de här förvärvad, ni vet savanter. Vet du vad savanter är? Det är människor som har grav funktionsnedsättning på många håll, men kan vara genier på ett område. Ni vet, med räknetal, va? Kan ha 20 000 decimaler i pi, kan de räkna ut i huvudet. Det är ingen vanlig människa som kan det, va? Eller att de kan flyga över London och rita en exakt karta över alla husen. Jag menar, det är övernaturligt. Det är ju ingen vanlig människa som kan det, va? Och även Alexander har själv varit med om det. Särskilt när det är förvärvat. Det var en komisk kille då som hade blivit slagen med ett vägporträ i huvudet, va? Och han, nu minns jag inte vad det var då. Han kunde räkna upp sådär. Det kunde jag inte tidigare, va? Men många föds ju med det, va? Men även de som det blir förvärvat. Alltså en funktionsnedsättning som på något sätt gör ju då att den här tratten som förminskar ner alla upplevelser från det andliga planet, va, den går i stycken lite grann. Och lite grann då som gör då att vi tar del av den större verkligheten, va. Martinus talar om videns oceanet, va, som ju finns där ute, en kunskapsocean, en erfarenhetsbank, va. Och så vidare. Och sen så är det hur många som helst då, här står det då att olika fenomen vid dödsögonblicket, va? Ja, alltså både klockor och lampor och tv och radio sätts på och av, sätts på och av. Det där känner ju personalen till. Det är bara det, de har ju inte fått haft någon plats att placera den erfarenheten. För en forskare säger, skriv nu ner allting vad som sker, va? Ja, men klockan stannar, eller låt oss säga en klocka som har stått i 30 år och börjar gå, va? Också sådana här typer av klockor. Farfarsklockor är vad man säger. Och så, va? Därför att det är ju elektrisk apparatur. Det där är inte lexikant, men teknisk och elektrisk apparatur kan det andliga påverka rätt så lätt. TV-apparater slås av och på, och ljuset slås av och på. Och det där vet hospicepersonalen. Så det var en som kom och larmet gick, och en personal rusade in på ett hospice där och sa, larmet, ja, men vi har inte gjort det. Okej, nej, men det är dödsprocessen nu. Nu är det där. De är så vana vid det. Men om man inte säger att det är en verklighet som vi tar på allvar, så blir det bara anekdoter, och så blir det inte någon förändring i sättet att tänka. Ni vet, djur, hundar, katter, fåglar. I England var det en känd katt som heter Oscar. Jag tror det finns på nätet, Oscar the Cat. Men det finns hundar också. Det används ju. Hundar, alltså man anställer hundar. De är bättre på att tidigare säga att nu är det dags. Och ringa anhöriga på berörande. Det är, alltså de är mer pålitliga än läkarna och personalen, va? Och säga att nu är det dags. För de hoppar upp i sängen när det är dags och så vidare. Och sen kan det vara ljus, moln, rök, dimma, värmedis. Alltså folk upplever massor med saker. Så ni ser ju att det är på gång det här, va? Alltså det här att den fysiska och andra vetenskapen alltså börjar närma sig varandra. Genom subjekts egna erfarenheter. Genom människor, biologiska varelsers egna erfarenheter. Va? Och det är klart, det blir ju en annan som sagt var forskningsform. Man kan ju inte ställa en kontrollgrupp någonstans och säga nu ska ni uppleva nära dödenupplevelsen. Nej, ni upplevde ingenting. Ja, men då är det inte. Va? Förstår ni? Nej, nu ska det vara paus.
Ja, tusen tack.
Tackar.
Ja.